Jag ska läsa först från Johannes evangeliets tredje kapitel. Och därifrån början. Och det står så här: bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Du, ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: hur kan en människa födas när hon är gammal? Så ska vi också läsa från Markus andra kapitel. Och vers 21 och 22. Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Då skulle det nya tyget riva bort ännu mer från den gamla manteln och revan blir värre. Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Ja, det där sätter du lite mindre. Det känns så där som jag skulle uppfylla hela rummet, men det kanske det är meningen. Det där, jag är så pass gammal så jag har varit med om att jag har sett stoppade sockor. Är det någon som vet vad stoppade sockor är för någonting? Nej, men fantastiskt. Och jag är så gammal att jag har varit med och upplevt stopp, liksom lappar på byxknäna också. Och på det där sättet så kunde ju kläderna hålla ganska länge. Och det där så fungerade sen efterhand bara. Sen har man ju sina trauman också. Och det var lappade skidor. Inte bara lappade byxor, det störde inte, men lappade skidor, det var lite värre. Därför att jag vet inte riktigt hur man lappa och vem som lappa. Men det blev inte alltid så lyckat. Jag vet inte om det var sådana där gamla kaffeplåtburkar som man använde, som klipptes och så satt man, spikade man fast dem liksom, och så fick man skidan. Men ni vet att det spärrar ju sen om det var någon sån där plåtkant där. Så det var inte alltid så roligt. Jag vet inte om det var därför jag blev näst sista i Sibbo-mästerskapet. Det var någon liten kille som kom efter, men jag vet inte om han var i samma ålder. Men annars skulle jag väl ha blivit sist. Men det där, det är så där. Nu för tiden så är det ju, stoppar man varken sockor eller sitter lappar på byxorna eller något lappar antagligen inte heller skidorna om de brister, utan man köper nya, misstänker jag. Och på ett sätt så kan man tänka så här att det har liksom blivit, det, vi hamnar in i en slit och släng tid. Å andra sidan så har vi ju fått någonting som kallas för lopptorg. Och det liksom lever då upp lite till det här att man inte liksom för alltid avsättningsplatsen och bara bränner upp det, utan man använder saker gamla saker på nytt. Och det är ju egentligen en väldigt fin sak att det går på det sättet. En del håller på och jobbar med det där möbelrestaurering och sådana här saker. Istället för att bara köra de där gamla möblerna så börjar man sätta nya stoppningar och nytt tyg på och på det här viset. Det som är intressant här när man läser det här sammanhanget, och det verkar ju som att Jesus inte var i restaureringsbranschen. För Jesus, han sa att man sätter inte en ny okrympt tyg på en gammal mantel. Så det är ju nästan som han skulle säga att jag håller inte på och lappar mantlar. Det är inte lite det intrycket man får. Han säger att man sätter inte heller nytt vin i gamla säckar. Så det, man har liksom en känsla av då att Jesus menar de här säckarna är gamla. Låt dem gå, nya säckar, nytt vin. Liksom, och, så, och på det här sättet. Och man kan ju fråga sig att vad vill Jesus med det här? Vad menar han med det här? Vad tänkte han med det här? Och jag tror att det han försöker säga, det är samma sak som han sa rakt på sak när han samtalade den här natten med Nikodemus. Och han sa att en människa måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike. Och jag har väl nämnt det förut, men det finns åsikter och diskussioner om fariseerna och Jesus och den här spänningen som fanns mellan Jesus och fariseerna. Vad handlar den här spänningen om? Och det finns de som menar att den här spänningen mellan Jesus och fariseerna egentligen inte så mycket handlar om liv och livsstil och sådana här saker, utan just att det handlar om det här att fariseerna tänkte att med Guds hjälp blir det nog bra. Medan Jesus menar att människans fall var så djupt att hon måste bli född på nytt. Att för att det ska kunna fungera så måste det till en ny början. Liksom börja på nytt helt enkelt. Och att Jesus alltså menar det att här går det inte att sätta en ny lapp på en gammal mantel, utan vi måste få en helt ny mantel. Alltså då talar han om ett människoliv. Det fanns en slav. Jag tror att han hette, någon sa att han hette Adam, det är möjligt. Någon som hade läst samma berättelse. Och han stod på gården och hans jobb var att hugga ved. Och det berättas att varje gång som han lyfter sin yxa och slår den ner i vedträ, så säger han ungefär så här: arma Adam. Och det där liksom upprepar han varje gång han lyfter sin yxa och så slår han ner i trä och så säger han: arma Adam. Och så där håller han på. Och till sist, hans herre blev liksom tyckt att nu börjar det väl räcka det där som du håller på med. Och han frågade av honom att hur håller du på det där sättet varje gång som du står och slår med din yxa och du lyfter den och så slår du ner och så säger du arma Adam varenda gång. Och då svarar han så här: om det inte skulle vara för Adams skull så skulle inte jag stå här och hugga ved. Och det är alldeles klart att det finns en poäng i vad han sa. Vi har idag en liksom ganska humanistisk människosyn. Och vi kan diskutera om människan, vi kan diskutera om oss själva. Vem är vi? Om vår godhet, om människans ondska och så vidare. Och jag tog med ett urklipp som jag har printat ut av Tommy Dahlman. En del av er vet vem han är. Han har varit i Finland. Och han har en diskussion i det här. Det var lite före jul, alltså 2012. Så det är drygt en månad sedan. Det är på tiden att vi talar ut om den personliga ondskan. Vi har än en gång bevittnat en fruktansvärd ond gärning. Då handlade det om en person som i USA hade avrättat 27 skolbarn. Det tar några dagar innan man överhuvudtaget orkar sätta sig ner några minuter för att formulera sina känslor. Nu gör jag det. När man talar om ondskan personifierad upprörs det akademiska och humanist-traditionalistiska etablissemanget. Begrepp som ondska, synd och skuld har inte bara marginaliserats i den politiska korrekthetens namn, den är i det närmaste utsuddad. Men lägg märke till att detta bara är på pappret. På samma sätt som alla andra tabun bygger den chimärer, vanföreställningar och okunskap. När började verkligheten väcka anstöt? Hur långt tillbaka i historien måste vi gå? När började vi skylla på systemet och samhället när helvetet brakade loss? Hur är det möjligt att förneka och utesluta tanken på personlig ondska när vi under samma sekel har bevittnat den största ondskan någonsin? Och så nämner han här Mao, Stalin och Hitler. Och han säger att det går inte att förklara med psykologi, beteendevetenskap och sociologi. Sådana förklaringsmodeller håller inte längre. Och det här var Tommy Dahlman som förde en liten sån här diskussion. Den här slaven på den här vägbacken, han stod och han slog sin yxa och han sa: arma Adam. Och det är ett faktum att vi vet att mycket, mycket liksom hände den dagen när Adam och Eva synda. Då var det liksom en ondska. Då var det ett mörker som trädde in i mänskligheten och trädde in i människornas hjärtan. Och det här är någonting som har bara gått vidare och gått vidare och gått vidare från generation generation. Jag ska läsa bara till exempel Romarbrevets femte kapitel till exempel behandlar det här ämnet. Det står i 12:e versen så här: därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor eftersom alla har syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams. Han som är en förebild för den som skulle komma. Det här är mänsklighetens verklighet där ondskan kom in genom den första människan. Och det som är intressant, och det som är alltså Jesu erbjudande, vad är det? Det är att en människa kan bli född på nytt. Att en människa kan uppleva det som står i andra Korintherbrevet 5, att det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. När Bibeln talar om att Jesus kom hit i världen, att Jesus kom hit, då är det intressant att Jesus här får olika namn och olika beteckningar. Men ett namn som Jesus får, vet ni vad det är? Det är den sista Adam, eller den andra Adam. Är någon som har hört det uttrycket? Och det här uttrycket, det visar att Jesus, han kommer till den här världen och så ger han, så börjar han liksom ett nytt, vad ska vi säga, ett nytt släkte ungefär. Han blir en ny stamfar för ett nytt folk som har blivit födda på nytt. Efeserbrevet 4:20 ska vi läsa. Vi ser vad det står där. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Lyssna vad här står. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud. Här talas om ett begrepp om en ny människa. Jesus, han föddes hit i den här världen. Jesus som kom hit till vår jord. Och han blev stamfar för ett nytt släkte, för en ny människa. Och det här är det som alltså är det oerhört, vad ska vi säga, spännande, oerhört intressanta. När den första Adam, vet du vad han gjorde? Han föll för frestelsen. Och därför att han föll, så föll vi alla. Men så kom den andra Adam, Jesus Kristus. Och vet du vad han gjorde? Han vann seger över frestelsen. Han vann seger över frestelsen. Och det som är det fantastiska, att idag när du upplever undret att du blir född på nytt, då kopplar du inte längre till den där Adam som föll för frestelsen. Utan nu har du fått en ny koppling. Du har fått en koppling till honom som vann seger över frestelsen. Du har fått en ny stamfar, inte en som föll, utan en som vann seger. Och att bli född på nytt, det är att uppleva det här undret, att det sker ett skapelseunder i vårt inre. Det händer när man säger välkommen Jesus in i mitt hjärta, välkommen in i mitt liv. Då händer det ett skapelseunder och människan blir född på nytt. För Gud till far. Halleluja. För Gud till far. Och det här är väldigt fantastiskt. Det är inte bara på det viset att du får kalla Gud till din far.
utan han är din far på riktigt. Hör du med? Alltså, man kan ju tänka så här, nu får vi kalla Gud till vår far. Är det inte underbart? Men det handlar liksom, det handlar inte bara om, är det liksom, är det någon som har en pappa här som lever ännu? Är det någon? Du, vad heter din pappa? Stanley. Ni är liksom släkt, ja. Bra. Nej, men alltså tänk om någon skulle komma till dig och så skulle man säga att nu vet du vad, nu får du börja kalla Stanley till din pappa. Vet du vad du skulle svara? Ja, men han är ju min pappa. Inte sant? Och, liksom, och det som alltså har hänt, det är ett nytt, vi har fått en ny start, en ny början och en ny koppling. Vi kallar inte bara Gud till vår far, han är vår far på riktigt. Och det, Johannes, han skriver i sitt brev att vi får nu kallas Guds barn. Men så märker han vad han ser och säger han, vilket vi också är. Alltså han märker liksom, okej, alltså nu kanske vi säger, jo nu får vi kallas Guds barn, är det inte gulligt? Men han säger, det är vi också. Alltså vi är Guds barn, alldeles på riktigt. Och det som alltså har hänt, det är att har du tagit emot Jesus i ditt hjärta, då har du blivit född en gång till. Att född på nytt kan också översättas, bli född ovanifrån. Det har hänt ett skapelseunder i ditt liv. Du har blivit född av Gud. Du har fått en ny stamfar. Din gamla stamfar, det var Adam, han som föll. Och liksom, vi gör precis som den där slaven, vi säger arma Adam, undra på att man är som man är. Liksom. Hans skugga kastar sig över mänskligheten. Men så får vi uppleva att vi blir födda en gång till. Vi får en ny stamfar och denna nya stamfar heter Jesus Kristus. Och han föll inte för synden, han besegrar synden. Han föll inte för frestelsen utan han vann över frestelsen. Och det som du och jag behöver börja göra, det är att vi kopplar inte till all världens svagheter utan vi får koppla till honom som heter Jesus Kristus och har vunnit seger. Den gamla Adam, honom som vi kanske har kopplat till. Han kom bort från Gud. Så kom den andra Adam, Jesus Kristus. Honom som du idag är kopplad till. Och vet ni, han kom inte bort från Gud. Han förde oss till Gud. Är det inte härligt? Genom honom, genom den första Adam förlorar vi kontakten med Gud. Genom den andra Adam får vi kontakten tillbaks till Gud. Och då säger jag så här, vilken Adam väljer du då? Väljer du den första eller väljer du den andra? Väljer du honom som gick där i lustgården och gick bort från Gud? Eller väljer du den Adam som heter Jesus Kristus? Det är honom vi väljer. Det är honom vi kopplar till. Det har skett ett under i ditt liv. Du har blivit född en gång till. Din ande har fått liv. Och Gud är din far. Genom den första Adam så drogs, ni vet vad Gud säger när Adam hade syndat. Då säger här efter ska marken vara förbannad för din skull. Och förbannelsen kom in över världen genom Adam. Och han blev ju vår stamfar. Men det som har hänt, det är att vi har blivit födda på nytt. Vi har fått en ny stamfar. Och nu kan ni inte vänta på att jag ska berätta. Genom den första Adam kom förbannelsen in över världen. Genom Jesus Kristus, vår nya stamfar, kom välsignelsen in. Kom välsignelsen in. Och Efeserbrevets börjar första kapitel och tredje vers, så säger: välsignad var vår Herre Jesu Gud och Fader, som har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser i Kristus Jesus. Har du någon gång, vet du att det i Bibeln står i Kristus Jesus? Har du sett det? Någon påstår att det i olika variabler, eller hur säger det, kan vi säga, står 180 gånger. Och det liksom visar oss, du har fått en ny koppling. Halleluja. Du har fått en ny koppling, och den kopplingen är till honom. Den kopplingen är till Jesus. Och det är därför som Kolosserbrevet säger att sök inte det som är på jorden, utan sök det som är där ovan, där vare Jesus Kristus är och sitter på Faderns högra sida. Det är helt fantastiskt. Ja, vi måste gå till Kolosserbrevet. Det är helt Kolosserbrevet 3. Där står det så här: då ni har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte det som är på jorden. Ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Och när vi sen går lite lägre fram i kapitlet, då står det så här, vers 9. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar, och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Tidigare hade vi en gammal människa. Och vet ni vad den gamla människan blev? En avbild av den där Adam som föll i lustgården. Men nu har vi iklätt oss den nya människan. Vi har blivit födda på nytt. Och så har vi iklätt oss den nya människan. Och den nya människan blir en avbild av honom. Vi har fått en ny koppling. Vi har drabbats av ett nytt inflytande. Det är väl fantastiskt. Tidigare var vi i gamle Adam. Nu är vi i Kristus. Nu är vi i Kristus. Genom den första Adam så kom domen in över mänskligheten. Domen kom in över världen, över alla människor. Vet ni vad som kom in genom den andra Adam, Kristus? Nåden. Nåden. Och du är inte längre kopplad till domen. Du är kopplad till nåden. För du är kopplad till Kristus. Därför att du är född på nytt. Genom den första Adam så kom hatet in i världen. Våldet kom in i världen. Men så kom en ny stamfar, Jesus Kristus. Och när du är kopplad till honom så kom någonting helt annat in i världen. Kärleken. Förlåtelsen. Du är in under ett nytt inflytande. Halleluja. Och det inflytande, det är kärlek. I Kristus. I Kristus. I Kristus. Vi skulle kunna fortsätta så här. Om jag sa att det finns 180 sådana bibelord. Men alltså, jag menar, du mår bra av det. Sätt igång och studera. Det är alldeles säkert. Du kallas inte bara Guds barn. Du är Guds barn. Ditt gamla liv har dött. Du har fått ett nytt liv. Du har avklätt den gamla människan och du har iklätt dig den nya människan, Kristus. Och nu är du kopplad till honom. Nu är du liksom förenad med honom. Hans inflytande bara påverkar dig, påverkar dig, påverkar dig. Nu är det välsignelsen. Nu är det nåden. Nu är det segern. Nu är det rättfärdigheten som bara flödar till dig.
Och Kolosserbrevet säger så här: och ni har iklätt er den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Och då står det: då är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Det här är ju ord som är så revolutionerande, så jag undrar om vi riktigt har vågat ta det till oss. Vi har iklätt oss den nya människan. Vi har en ny koppling idag, och den kopplingen är till Kristus. Och Paulus skriver: nu är ni i Kristus. Alltså är ni inte längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar. Visst var barbarer, det var de som inte kunde grekiska. Då var man barbar. Folk som inte pratar grekiska, vad är det för folk? Och liksom då tänker man, ja, jag kan inte grekiska. Jag är liksom barbar. Eller skyt, det var något ökänt folk. Och liksom stämpeln i pannan. Du är skyt. Och Paulus säger: glöm det. Ni har avklätt er den gamla människan. De där gamla kopplingarna. Nu har ni iklätt er den nya människan. Nu är ni Kristus. Ni har en helt ny. Ni har fått en ny identitet. Den identiteten har ni i honom. Tack Jesus. Vi kallas inte bara Guds barn. Vi är Guds barn. Vi kallar honom inte bara far. Han är vår far. Jag hörde att ni hade gemenskapen som tema den här månaden. Och jag ska alldeles strax stanna. Men jag har välsignats av ett ord som det står i Apostelgärningarna 4. När Petrus blev frisläppt från fängelse. Står i Apostelgärningarna 4:23. Det står: då gick han till sina egna. Vet ni det, att vi har blivit födda på nytt? Det betyder att vi har samma far. Det betyder att vi är syskon allesammans. Vet ni det? Och det är att vi liksom möts. Det är det mest naturliga. Det är att vi går till Guds hus på söndagen. Det är det mest naturliga. Därför att vi är syskon. På riktigt. Har ni tänkt på det? När människorna blev frälsta i Apostelgärningarna 2. Det var 3000 personer som blev frälsta. Då står det inte så här om dem att. Och så gick de hem till sitt och så sågs de aldrig mer. Utan de börjar umgås. Varenda dag börjar de umgås tillsammans. Bara tillsammans. Varför? Därför att de hade blivit syskon. De hade blivit födda av samma far. De hade upplevt samma under. Och det här gjorde att de bara liksom kände: vi hör ihop. Vi håller inte på att skapa en gemenskap, utan vi har en gemenskap som vi praktiserar. Därför att vi är syskon. Vi har samma far. Halleluja. Nu ska vi be tillsammans. Och vi har också, eller församlingen har också annonserat att det är möjligt att vi ska be för saker här idag. Och det ska vi göra. Halleluja. Tack Jesus.